Podplay. Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen helt gratis i appen Podplay eller på podplay.se. Stolar ligger omkullvälta. Elever gömmer sig i klassrum bakom låsta dörrar. Ljudet av skott ekar genom skolans långa korridorer. En ensam gärningsman går runt på Stoneman Douglas High School i syfte att ta livet av så många som möjligt.
Possible shots fired at Stoneman Douglas High School.
Du lyssnar på Jakten på mördaren med mig, Saga Springkorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens podcastavsnitt. Det är den 14 februari år 2018 i Parkland, Florida. Alla hjärtans dag. Hundratals elever har påbörjat skoldagen. Lektion efter lektion passerar. Det blir lunch. Och sen påbörjas ytterligare lektioner. I en annan del av staden förbereder sig den 19-åriga Nicholas Cruz för det han har planerat och tänkt göra under en längre tid. Nicholas har tidigare varit elev på Stoneman Douglas High School. Men på grund av disciplinära skäl hade han år 2017 blivit relegerad. Nicholas bokade en Uber klockan 14.06 den aktuella dagen. Ubern anländer och Nicholas hoppar in och ber chauffören att köra honom till Stoneman Douglas High School. Nicholas är iklädd en mörk keps. Han har en röd t-shirt på sig med skolans märke och ett par mörka byxor. Med sig i bilen har han en ryggsäck och ett gitarrfodral. Vad som ligger i detta fodral och i ryggsäcken har chauffören ingen aning om. Det tar cirka 15 minuter för Ubern att anlända till skolans område. Klockan 14.19 hoppar Nicholas ut ur bilen och börjar gå mot skolans byggnad. Den beväpnade skolofficeren Scott Peterson får syn på Nicholas som nu halvt joggar mot byggnaden. Scott känner till Nicholas sedan tidigare. Han vet om Nicholas historia och vet att han blivit relegerad året innan. Han är inte välkommen till skolan. Scott ser också att Nicholas har en ryggsäck på sig och att han håller i ett stort gitarrfodral. Scott anar att något inte är som det ska. Han skickar därför ett radiomeddelande för att varna om att Nicholas går mot byggnad 12 i skolan. Scott väljer, trots de märkliga omständigheterna, att inte larma för kodröd. En kodrödvarning indikerar ett potentiellt eller omedelbart hot inom skolans byggnad eller på campus. Denna signal meddelar om en låsning av klassrum och indikerar att elever och lärare ska ta skydd och följa planen för kodröd. Nicholas blir inte stoppad av någon när han nu går in i skolans byggnad 12. Väl innanför skolans dörrar börjar han omedelbart att förbereda sig för det som han tänkt göra så länge. Han öppnar gitarrfodralet och ryggsäcken och sätter igång. När Nicholas nu förbereder sig får han syn på en pojke, Chris McKenna. En 15-årig pojke som går första året på skolan. Chris hade fått tillåtelse att gå på toa under lektionstid och han hade nu hamnat öga mot öga med en person som alla i staden snart skulle känna till. Chris och Nicholas tittar kort på varandra och där och då ger Nicholas Chris en varning. Han säger att det är bäst att han skyndar sig därifrån för saker och ting ska snart bli rörigt. Chris förstår att något hemskt ska hända. Det hela är mycket oroande. Där i trapphuset står Nicholas med saker som ser skrämmande ut. Chris ser geväret som Nicholas plockat ut ur gitarrfodralet. Chris tar åt sig varningen och börjar springa därifrån. Ut ur byggnad 12. Chris springer snart in i läraren, Aaron Fies, fotbollstränare och campusövervakare. Chris är uppskakad och berättar för läraren att en person på skolan har ett vapen. Läraren Aaron säger att Chris ska springa till baseballplanen. Samtidigt så börjar Aaron röra sig mot byggnad 12 för att se vad som för sig går. Han larmar inte för kodröd. Återigen en miss. Nicholas börjar nu öppna eld. Han rör sig genom byggnaden och skjuter in i olika klassrum. På första våningen avlider 3 personer. Utöver det så skadades 1 person. Skrik och skott ljuder över skolan. Elever och lärare i byggnaden hör skotten. Det är en panikartad situation för dem alla. Rädsla sprider sig genom byggnaden. Nicholas går vidare. Han går till olika klassrum och skjuter rakt in bland elever som sitter gömda längst bak i klassrummet. I klassrum 12-15 avlider 3 elever. Utanför klassrummet inser Nicholas att han måste ladda om sitt gevär. Därefter går han in i klassrum 12-14. 2 personer avlider och 4 skadas. Scott Peterson, den beväpnade officeren på skolan, skickar ut ett meddelande över skolan. Han säger att det eventuellt sker en skjutning i byggnad 12. Han är inte riktigt säker på saken, men det verkar som så. Scott kommer att få enormt mycket kritik för sitt agerande i efterhand. Mitt i allt drar skolans brandalarm igång. Det tjuter högt ur högtalarna och elever och lärare flyr från delar av skolans byggnader. Det är en enorm skola och alla har inte förstått vad som händer. De upprepade misslyckandena med att larma om kodröd blir katastrofala. Nu strömmar det elever och lärare ut ur klassrummen och in i korridorerna. Precis som att de stod inför en brand. Samtidigt så fortsätter Nicholas att gå runt oberörd i byggnad 12. Han tar livet av ytterligare 2 personer. Och nu larmas polisen för första gången. Nicholas skjuter in i klassrum 12-13. 3 skadade, 1 avliden. Han ändrar nu riktning och fortsätter uppför trapporna. I trapphuset möter Nicholas campusövervakaren och fotbollstränaren Aaron. Han skjuter och Aaron avlider. Nicholas går nu uppför den västra trappuppgången till andra våningen. Det är tomt i hallen och i korridoren. Några lärare som förmodligen hörde skottlossningen nedanför hade vidtagit åtgärder för att skydda eleverna. Lärare hade låst klassrummen och täckt över fönstren in till klassrummen för att skytten inte skulle kunna se in. Nicholas skjuter trots det in i 2 av 10 klassrum på våningen, men ingen skadas. Studenter på 3:e våningen är till en början omedvetna om att det finns en skytt i byggnaden och trängs i korridorerna på grund av brandlarmet. När de nu hör skotten börjar de springa tillbaka mot klassrummen. Nicholas skjuter mot folkmassan. Han träffar en lärare som står och håller upp dörren in till klassrummet för sina elever. Nicholas skjuter också en elev. Attacken hade sträckt sig över cirka 4 minuter från det första skottet. Och först nu kom varningen med kodröd.
Okay, we do have a call put in for dispatch. There are multiple police officers and fire rescue on the way out there, okay?
Nicholas laddar om sitt vapen ytterligare en gång. Elever som står i korridoren, som har försökt gömma sig bakom skåp och dörrar, ser sin chans. De har nu några få sekunder på sig att fly. Och flera av dem börjar springa. När Nicholas laddat om vapnet springer han efter dem och skjuter. 3 personer träffas och 2 avlider. Nicholas riktar nu vapnet mot 2 personer som redan träffats av hans skott. De ligger på marken och Nicholas skjuter dem igen. Därefter skjuter han ytterligare en person som avlider. Det blir hans sista offer. Nicholas går vidare till personalloungen, en våning upp. Han har planerat att ställa sig och skjuta genom ett fönster. Han tänker skjuta människor som står utanför skolan. Men glaset är skottsäkert och Nicholas misslyckas med sin plan. Och där stannar vi upp lite. Scott, som är den enda beväpnade polisen på skolan, gömmer sig bakom pelare och byggnader under skottlossningen. Många menar att hans jobb var att gå in och konfrontera skytten. Andra menar att det inte var hans jobb. Han var tvungen att invänta förstärkning. Men något som är svårt att inte kritisera är hans agerande kopplat till att han ser Nicholas som går mot skolbyggnaden. Nicholas ska överhuvudtaget inte befinna sig på skolans område och Scott kände ju igen honom när han gick från taxin mot byggnad 12. Det som också kritiseras är att ingen larmar för kod röd. Det är något som han borde ha gjort ganska direkt när Nicholas visade sig på campus med det här gitarrfodralet och ryggsäcken. Utöver det kritiseras också polisen i det stora hela. Polisen var nämligen utbildad för att omedelbart gå in i byggnaden och konfrontera skytten. Det var alltså inte tänkt att polisen skulle avvakta och vänta in rätt läge, utan poliserna som kom till platsen eller kom till skolan var utbildade för att gå in direkt i en sån här situation. Vi går vidare. Nicholas går ner till våning 3 där han lämnar ifrån sig geväret och ryggsäcken. Han springer ner för trapporna och försöker smälta in i folkmassan. Han försöker se ut som en av eleverna. En rädd person som lyckas fly från skytten. Polisen är nu på plats och börjar gå in i byggnad 12. Det är alltså cirka 12 minuter efter att första skottet avlossats. Och nu är Nicholas inte längre på skolområdet. Klockan 14.50 går Nicholas in på Walmart och sedan in på Subway för att köpa en dricka. Han går sen vidare till McDonald's och sätter sig vid ett bord och pillar på mobilen. En pojke sätter sig in till Nicholas. Han är syskon till ett av offren som Nicholas precis skjutit. Men den här pojken har ingen aning om att det är Nicholas som är skolskytten. Nicholas och pojken snackar lite innan Nicholas reser sig och går iväg. Kort därpå får en polisman syn på Nicholas och tycker att han stämmer överens med gärningsmannens signalement. Nicholas grips. Det finns videoupptagningar från det här gripandet. Nicholas säger att han ser demoner. Han hör röster. Vi lyssnar.
What's going on? What's going on today, bro?
The demons, man.
Demons?
Voices.
Yeah, no problem.
Voices.
Voices and demons?
Where's the voices? What the f***? Where the f*** am I? Holy s***. What happened?
Shut up. Just be quiet, man.
Shut up.
Klockan 15.53 så har alla elever och personal evakuerats från skolan. I förhör erkänner sig Nicholas skyldig till dådet. Han dödade 17 personer, lärare och elever. 12 offer dog inne i skolbyggnaden. 3 dog strax utanför byggnaden och 2 avled på sjukhus. Och många har efter den här attacken frågat sig om det fanns varningssignaler. Tecken på att Nicholas eventuellt planerade att utföra den här typen av dåd. Vi spolar tillbaka i tiden. Nicholas föddes år 1998, den 24 september. Nicholas biologiska mamma var kriminell och hade ingen lust att ta hand om Nicholas. Under graviditeten hade hon nyttjat både narkotika och alkohol. När hon var höggravid med pojken i magen hade hon arresterats av polisen för kokaininnehav. Den biologiska mamman hade arresterats många gånger förr. Hon var mycket känd för polisen. Nicholas adopterades av Linda och Roger Cruz. De såg fram emot att ha en stor familj. 3 år senare fick Nicholas biologiska mamma ett till barn, Zack. Även Zack adopterades av Linda och Roger. Pojkarna skulle växa upp tillsammans, bli en del av Linda och Rogers liv och varandras. Linda och Roger hade det mycket bra ekonomiskt. De bodde i Parkland i ett stort hus. Skolorna i Parkland var kända för sin höga kvalitet. Det här skulle bli ett bra område för pojkarna att växa upp i. Men Nicholas börjar redan från tidig ålder att uppvisa aggressiva och problematiska beteenden. Han får utbrott och är överaktiv. Linda och Roger tänker sig att pojken kanske led av ADHD. Åren går och Linda och Roger gör sitt bästa för att ta hand om de två pojkarna. Men det är inte en enkel match. Nicholas är aggressiv och beter sig problematiskt i både skola och hemmet. Vid några tillfällen tvingas Linda kontakta polisen för att få stopp på hans vredesutbrott. Hon kan inte kontrollera honom. När Nicholas är 5 år så avlider Roger och Linda tvingas nu uppfostra pojkarna på egen hand. Både Zack och Nicholas beter sig emellanåt hotfullt mot Linda och med åren får polisen regelbundet besöka hushållet för att hjälpa Linda. Det är många vittnesmål som i efterhand berättat om Nicholas avvikande beteende. Grannar, bekanta och vänner till Nicholas. Det är bland annat vittnesmål om djurmisshandel och hot. Nicholas hade blivit relegerad från flera skolor under sin uppväxt. Det hela resulterade i att Nicholas fick börja studera på en specialskola. En skola som var specialiserad på barn med beteendesvårigheter. När Nicholas studerat vid specialskolan började han senare gymnasiet på Stoneman Douglas High School. Men Nicholas blir snart relegerad från gymnasieskolan. Han skriker på elever och lärare, gör sönder fönster, drar igång brandlarm och beter sig hotfullt. Han hade fått flera chanser, men till slut tog rektorn beslutet om att helt och hållet avfärda Nicholas från utbildningen. Både lärare och elever hade lite lätt samtalat om att Nicholas var en potentiell skolskjutare. Han var en sån person som skulle kunna utföra ett sådant dåd. När man undersöker Nicholas tidigare sökhistorik på Google får man upp skrämmande sökningar. Han har sökt på skolskjutningar från tidigare attacker mot skolor, sökt på halshuggningar, läst dokument och domar från tidigare skolskjutningar, hur man tillverkar spikbomber och mer därtill. I november 2017 avled Linda till följd av lunginflammation. Nicholas och hans bror fick bo hos släktingar och bekanta till familjen. Samma dag som Linda avlider så ringer hennes kusin till poliskontoret i stan och varnar dem. Han säger att de måste ta bort Nicholas vapen från honom. Kusinen menar att Nicholas höll på att planera en skolattack. Nicholas Instagram-konto var fullmatat med bilder på skjutvapen, knivar och döda grodor. Grodor som Nicholas dödat på egen hand. Han beskrev sig själv som förintaren på sin sida. Fotografierna av vapen och knivar hade publicerats så långt tillbaka som 2015 och 2016. Ett av inläggen innehöll en selfie av Nicholas med ansiktet täckt där han pekade långfinger med texten "Fuck you all". FBI blev i minst 2 tillfällen underrättade om Nicholas. En YouTuber hade vid 1 tillfälle uppmärksammat en kommentar från Nicholas YouTube-profil. Nicholas hade skrivit citat: "Jag ska bli nästa professionella skolskytt", slutcitat. Personen som drev YouTube-kanalen hade raderat kommentaren och rapporterat vidare till polis, som i sin tur underrättat FBI. Den 5 januari, bara några veckor innan Nicholas tog livet av 17 människor, hade en person som kände Nicholas kontaktat FBI. Personen ska ha sagt att Nicholas hade lust att döda människor, att han hade ett oberäkneligt beteende samt att han potentiellt kunde komma att genomföra en skolskjutning. Det fanns alltså många varningssignaler kopplade till Nicholas. Men polis, socialtjänst och FBI hade inte agerat tillräckligt. Kritiken och stormen gentemot FBI blev enorm efter skolskjutningen och efter att det avslöjats att FBI hade kännedom om Nicholas. Det här var inte första gången som FBI hamnade under beskyllning för att varit medvetna om ett hot och misslyckats med att stoppa en attack. Det framkom senare att Nicholas innan attacken spelat in flera uppseendeväckande videos. Vi lyssnar till en.
My name is Nick and I'm going to be the next school shooter of 2018. My goal is at least 20 people with an AR-15 and a couple tracer rounds. I think I can do a good done. Location is Stone Douglas in Parkland, Florida. It's going to be a big event. And when you see me on the news, you'll all know who I am. You're all going to die.
Nicholas säger att han heter Nick och att han ska bli nästa skolskjutare år 2018. Han säger att han har som mål att döda 20 personer. Det ska bli ett stort event. Han säger, när du ser mig på nyheterna så vet du vem jag är. Vapnet som Nicholas använde under attacken var en Cruise AR-15, halvautomatisk gevär. Han inhandlade geväret februari 2017 i en vapenaffär i Coral Springs. Vid tiden för dådet var det lagligt för människor från 18 års ålder att inhandla vapen från specifika vapenaffärer. Efter attacken har denna ålder höjts till 21 år. I förhör säger Nicholas att han försökt ta sitt liv flera gånger. Han menar att han varit deprimerad och känt sig ensam. Inte minst då hans mamma gick bort året innan. Han påstår också att han hör röster som säger åt honom att döda och förstöra. Förhörsledaren ifrågasätter Nicholas påstådda röster och säger att han tror att Nicholas hittar på. I slutet av ett förhör, i nära anslutning till attacken, får Nicholas tillåtelse att träffa sin bror Zack. Zack går in i förhörsrummet och Nicholas bryter ihop. Zack kramar sin bror och börjar sedan samtala med honom. Zack frågar Nicholas vad han tror att deras mamma skulle tänka om hon var kvar i livet. Nicholas säger att han tror att hon skulle gråta. År 2018, den 7 mars, åtalas Nicholas för 17 fall av första gradens mord och 17 fall av försök till första gradens mord. Den 13 mars framkom det att åklagaren hade för avsikt att begära dödsstraff för Nicholas brutala brott. Rättegången drar igång år 2022 och Nicholas erkänner sig skyldig på alla punkter. I rättssalen ber han om att få göra ett offentligt uttalande. Det lät så här.
I am very sorry for what I did and I have to live with it every day. And that if I were to get a second chance, I will do everything in my power to try to help others. And I am doing this for you and I do not care if you do not believe me. And I love you and I know you don't believe me. But I have to live with this every day. And it brings me nightmares and I can't live with myself sometimes. But I try to push through because I know that's what you guys would want me to do. I hate drugs and I believe this country would do better if everyone would stop smoking marijuana and doing all these drugs and causing racism and violence out in the streets. I'm sorry, and I can't even watch TV anymore. And I'm trying my best to maintain my composure, and I just want you to know I'm really sorry. And I hope you give me a chance to try to help others. If I believe it's your decision to decide where I go, whether I live or die, not the jury's. I believe it's your decision. I'm sorry.
Vittnen och anhöriga får ordet i rättssalen. Det är sorg och ilska som riktas gentemot Nicholas.
I want to share something with you all I've never said publicly before. My son wishes it was him. He struggles with the reality that he could not save his sister, and he wishes it was him.
I miss everything about her, from her head to her toes. I miss her heart, and I miss her soul. I miss my girl.
Den 2 november, år 2022, dömdes Nicholas till 34 livstidsdomar utan möjlighet till villkorlig frigivning för attacken på skolan. Alla de elever och lärare som befunnit sig på skolan under attacken kommer att ta med sig hemska minnen och bilder för resten av sina liv. Flera av dem kommer att utstå psykiska problem som följd. Och därför vill jag lyfta ytterligare offer som inte orkade med livet efter det som hänt. Jag vill nu varna för att jag kommer att berätta om självmord. 17 mars 2019, 13 månader efter skjutningen. 19-åringen Sydney Aylo hade överlevt attacken, men hon hade psykiska problem och PTSD efter det som hänt. Hon kämpade med att dyka upp i skolan. Sydney tog livet av sig efter att ha kämpat med psykisk ohälsa i flera månader. Hon var livrädd för att vara i ett klassrum. En vecka senare tog ytterligare en person livet av sig. En 16-årig pojke som liksom Sydney överlevt skolattacken. Och där kommer jag att avsluta dagens podcastavsnitt. Om du vill komma i kontakt med mig så kan du skriva till jaktenpamordaren@springkorn.se eller skriva till mig på Instagram där jag heter Saga Springkorn. Tack för att du har lyssnat. I nästa vecka av Jakten på mördaren kommer du att få höra om fallet Diane Downs. Den 19 maj år 1983 kommer mamma Diane Downs in till akutmottagningen i Springfield med sina tre barn. Diane och de tre barnen är allvarligt skadade. Och frågan som alla ställer sig är: vad har egentligen hänt? Om du inte vill vänta och vill lyssna på avsnittet redan nu så kan du göra det helt gratis i appen Podplay eller på podplay.se.
Podplay, en del av
Power Media.
En 13-årig pojke sitter på tåget i Stockholm när en övervakningskamera fångar något obehagligt. En man gör det otänkbara. Filmen kommer att spridas och en topppolitiker pekas ut.
Han kan inte stoppa sig själv.
Hör hela historien i avsnittet Sexbrottet på Roslagsbanan, del 1 och 2, i podden Fallen jag aldrig glömmer.